Välkommen gänget till det här extra insatta avsnittet där jag har blivit inbjuden till ett samtal hos Sofia Jotti som under de senaste veckorna har haft tema om HSP, Highly Sensitive Person, på sin Instagram. Och som bjudit in mig att prata om forskning. Vi har tittat på vilken forskning finns det, vad säger forskningen, vad kan vi egentligen säga om HSP och medfört känslighet. Och så avslutade hon det här temat med att bjuda in mig till ett livesamtal. Och det har vi nu valt att publicera här i min podd. Och syftet med samtalet är inte att avfärda någons upplevelse. Säga att någon hittar på eller du är inte alls känslig, du överdriver eller du låtsas. Absolut inte. Vårt syfte är att reda ut vad forskningen visar eller inte visar. Och framför allt, vad är hjälpsamt? Vad hjälper dig att förstå dig själv så att du kan hitta strategier som hjälper dig att må bättre, som hjälper dig att förstå, acceptera, älska, vara självmedkännande mot dig själv med känslighet eller inte känslighet. Och några saker vi går igenom är hur HSP eller SPS, som är det vetenskapliga begreppet som används i forskning, hur det är gjort, vad de här självskattningsskalorna kan mäta eller inte kan mäta, vad de påstår eller inte försöker påstå, vad som tittas på forskningen och vad som sedan har fått ett eget liv i böcker och på social media. Och en sak som jag tycker är viktig, varför jag känner mig engagerad i det här, det är att det missas anknytningens roll, trauma, NPF eller du vet det här med dysregulerat nervsystem, vad som är inlärt och vad som är medfött. För säger vi att någonting är ett personlighetsdrag så är det liksom, så här är det, det är oundvikligt. Och det är som att det liksom är oförändligt eller kört. Och det är aldrig kört. Vi som varelse är en otroligt resilient organism. Men också en väldigt plastisk organism. Så det går att ändra, det går att påverka. Du kan må bättre. Det här är inte ett samtal om att ta ifrån något från någon. Utan att ge tillbaka möjligheten att förstå, nyansera och skapa förändring. Med det sagt, vi går in i samtalet.
Så, vad kul ni som är med live och ni som kollar på det här i efterhand eller lyssnar på det som en podd. Så att, idag så ska vi prata om det här med HSP, vrida och vända lite på det. Jag har ju haft ett tema på det på mitt Instagram-konto, psykolog Sofia Jotti, och Veronica har varit där och kört lite gästspel runt forskningen. Men jag tänker så här, att jag ska börja med att läsa upp bara lite så här en definition av HSP så att vi lite så här förstår vad det är vi pratar om. Sen tänker jag att du och jag också kort kan presentera oss, vilka vi är. Så kommer vi prata från lite olika vinklar som vi har tänkt ut, och sen så kommer vi öppna upp för frågor. Men bara så att vi liksom tänker på samma saker, så här definieras HSP på HSP-föreningens hemsida. Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos minst 20% av den globala befolkningen, jämnt fördelat mellan kvinnor och män, liksom hos de flesta djurarter. Den vetenskapliga termen för högkänslighet är sensory processing sensitivity, sensorisk bearbetningskänslighet. Den amerikanska forskaren och psykoterapeuten Elaine N. Aron är den som myntat begreppet. Men innan vi kör igång och bara bryter ner det här, kan inte du säga lite vem du är, Veronica?
Så Veronica Lävenbok, jag arbetar med integrativ psykoterapi där jag har affektfokus som ramverk men inriktad på nervsystemsreglering och kroppsbaserade metoder. Igår skickade jag in min masteruppsats och snart har jag master i emotionspsykologi. Driver en onlinekurs i nervsystemsreglering och kommer nästa år att börja utbilda också yrkesverksamma i hur man kan väva in det här i sitt arbete.
Spännande. Och jag heter ju Sofia Jotti, är legitimerad psykolog. Har jobbat som psykolog i 13 år nu snart. Har mitt fokus på självmedkänsla, är utbildad både inom KBT och mer liksom känslofokuserade och kroppsfokuserade terapimetoder. Har också gått Veronicas yogalärarutbildning. Ja, och det var egentligen då vi först träffades och har fortsatt ha mycket kontakt. Men okej, vi dyker in direkt. Kan inte du säga lite vad, För så här, om vi är ärliga, vi ifrågasätter ju det här begreppet. Vi är ju kritiska till det. Så om vi börjar där, vad tycker du? Vad är det som du tycker är liksom problematiskt med begreppet HSB?
Jag vill backa lite. Jag håller med. Jag håller med, men jag vill backa. Varför jag och du, jag talar för mig själv, men jag vet att jag är överens om det här. Men jag talar för mig själv. Varför jag tycker att det är viktigt att nyansera, inte bara HSP, men alla saker vi använder för att identifiera oss själva, diagnoser, etiketter och sådär. Det är för att konsekvensen som jag ser är att vi fastnar i ett självidentifierande som håller oss kvar lidande. Så mitt syfte med mitt arbete, med det jag sprider, det är att hur kan vi konstatera, okej, så här mår du. Det här är orsaken till varför vi mår så, men framför allt, hur kan vi hitta strategier för att gå framåt, för att minska lidandet, för att må bättre? Så att ifrågasätta, eller nyansera, problematisera, prata om HSP är inte samma sak som att ifrågasätta du som identifierar dig som HSP. Det är inte att ifrågasätta ditt lidande eller din upplevelse, att du hittar på eller att det inte finns, utan det är så här, okej, du mår så här, men är HSP verkligen det som förklarar varför du mår så här? Och framförallt, är HSP det som kommer hjälpa dig att må bättre? Och där känner jag att det inte alltid är så hjälpsamt. Ibland, som vi har sett i kommentarer till, liksom, under ditt tema, så har jag en del funnit det väldigt hjälpsamt. Men i många fall så är det inte det. Det är min upplevelse. Vad tänker du, Sofia?
Nej, men egentligen så här, jättebra summering. Jag tänker precis samma sak. Och jag tror också en grej är att en del personer som känner att så här, men det här är hjälpsamt, äntligen har jag hittat någonting, jag känner mig bekräftad i det här, och att det egentligen är ofta det som man också känner det hjälpsamma i. Jag har känt mig missförstådd, jag kanske har blivit liksom icke-validerad av mina föräldrar, jag har ofta fått höra att jag är känslig, och plötsligt så finns det någon som förklarar och säger att så här, nej, men det här är ett personlighetsdrag, det har också en massa fantastiska delar i sig. Så självklart känns det skönt, och man börjar kanske för första gången inte själv vara kritisk till sin känslighet, utan börjar hitta sätt att anpassa, och därför mår man bättre. Och då så kanske man upplever så här, men det här är hjälpsamt. Men precis som du säger, risken där är ju att man missar att en del av den här känsligheten kan ju bero på inlärda ohjälpsamma mönster, att man ofta kanske kör över sig själv, att man anpassar sig efter andra, att man är självkritisk, att man är orolig, att man undviker saker, och det är det som håller igång känsligheten. Eller att det finns kanske en autismdiagnos som gör att man skulle kunna få stöd och hjälp på ett annat sätt, eller att det är extremt mycket stress i livet just nu som påverkar en, att man har ett obearbetat trauma och så vidare, som gör att det är liksom, man får inte syn på de delarna om man fastnar i att så här, det här är ett personlighetsdrag.
Precis, för om vi säger att, och det tror jag min största, liksom det största problematiska är, om vi säger att mitt lidande är till följd av min personlighet, då är det oundvikligt, då är det oföränderligt, då är det punkt. Och jag är liksom fast i mitt lidande. Men som med de här svårigheterna, utmaningarna, lidandet, när vi ser att så mycket kommer till följd av, precis som du är inne på, Sofia, inlärda mönster eller vanor eller händelser som har skapat dysregulering i nervsystemet, då är det inte oundvikligt, då är det inte befäst i sten, utan då kan du påverka, du kan minska ditt lidande, du kan må bättre. Och för mig så känns det hoppfullt att ifrågasätta eller nyansera HSP handlar inte om att säga att du hittar på eller låtsas, utan det handlar om att så här, anledningen är en annan än den du tror, och det är hoppfullt, för då är du inte fast i ditt lidande.
Ja, men däremot, jag har ju sett många kommentarer på mina inlägg som har varit så här att nej, men absolut, jag är HSP, men jag tänker också att saker är föränderliga. Så att man tänker så här, men jag menar inte att allting är medfött, utan att det också är inlärt och vissa förändliga. Vad tänker du när någon skriver så?
Då tänker jag att
det egentligen inte är HSP.
Ja, nej, men precis. Att så här, om vi först säger en sak Och sen så inser vi att det inte är så, så försöker vi liksom anpassa det efter vår uppdaterade världsbild istället för att så här, ja, det här var det jag trodde inledningsvis, det var en bra förklaringsmodell för mig då, men nu när jag har samlat ny information så uppdaterar jag eller byter till en annan förklaringsmodell. Utan liksom man är så här, jag vill så gärna hålla fast vid det här, för jag förstår det. Också det, för att jag vill inte släppa det, för att det gav mig så mycket då, så släpper jag det nu så kanske det känns lite otryggt. Vad ska jag hålla mig fast vid då?
Mm.
Men om du liksom lutar dig mot och håller fast i HSP, då är ju medfött lika med oförändligt. Det är liksom en del av hela definitionen. Och sen så vill jag också säga att, och vi kommer komma in på det när vi tittar lite på skalorna och sådär, att det är sån diskrepans, alltså sån skillnad, sånt glapp mellan vad SPS, vad det faktiskt forskas på, och vad HSP, alltså det vi använder i liksom populärmun, tänkte säga, folkmun, vad man liksom tillskriver HSP. Och sen så ytterligare liksom, vad som både var typ populärvetenskaplig litteratur, säger en HSP, men också vad typ olika coacher eller personer själv säger eller tillskriver HSP. Så mycket av det som tillskrivs eller sägs om HSP är ju inte ens det forskningen säger. Och jag har ju ifrågasättningar redan forskningsnivå liksom.
Ja, precis. Och jag tänker att vi ska ganska snart gå in på forskningen, för jag tror det är många som sitter liksom och tänker runt det där. Men det som kan vara bra att klargöra är ju också att det är ju inte så att vi, för det har jag också sett ibland i kommentarerna, att det har varit så här, det blir så svartvitt, du säger att allt är inlärt, men det finns väl saker som finns medfött. Och där vill jag bara förtydliga att så här, jag tror också att har man en bild av någonting så ser man det som man tänker, för att i stort sett i varenda inlägg har jag skrivit att vi människor i allting så finns det ofta liksom en kombination av sånt som vi har medfött, liksom att vi har en ett visst temperament, jag hittar inte de perfekta orden, men liksom att vi har med oss någonting när vi föds, men det är ju inte så att det då är fast, utan det interagerar ju direkt när vi föds med vår omgivning. Och vi menar ju självklart att det finns att människor föds med vissa kan födas med ett mer känsligt nervsystem. Men det är bara det att som vuxen också så kan inte du bryta isär och säga att så här, den här känsligheten jag har i den här situationen, det beror på något medfött. Medan den här, hur jag reagerar i den här situationen, det är något inlärt. Alltså jag som psykolog eller du som terapeut, alltså vi kan inte göra det med oss själva. Att jag...
Läkare, forskning, det är liksom så här, det finns ingen mått, det finns ingen verktyg eller metod som kan med en skalpell, det här är medfött, det här är inlärt. Alltså det går inte, vi kan inte, det finns inget sätt för oss att tilldela det på det tydligt.
Nej, och därför är det ju egentligen totalt omöjligt att själv säga så här, jag har en medfödd känslighet. Och en del som jag också har sett som har skrivit att så här, jag vet att jag har det för att jag har varit precis så här hela livet.
Mm.
Men direkt när vi föds, eller till och med i livmodern, så här, vi börjar påverkas av vår omgivning. Och de första liksom 3-5 åren, alltså man har ingen minnen, man vet ju inte. Och det är inte så att man behöver heller ha haft, många tror jag tänker också så här, för att jag ska ha påverkats på något sätt av min uppväxt så måste jag ha varit med om jättetydliga trauman.
Ja.
Men det oftare så är det här väldigt subtila, hur man har blivit bemött av omgivningen, av sina föräldrar och sånt som man kanske inte ens som vuxen förstår att man har blivit bemött på, vi säger ett otryggt sätt. För det är det som har varit det normala för en själv. Och sen fortsätter man att skapa relationer som kanske är på visst sätt otrygga. Och det kanske är först när man går i en terapi eller när man plötsligt träffar någon där man blir mött på ett helt annat tryggt sätt som man börjar förstå att så här, jaha, det är så här det kan vara.
Mm.
Eller det är de här känslorna man kan känna.
Yeah. Ja, men jag har ofta patienter, och jag också här, jag jobbar privat. Folk har ju antingen läst min bok eller följer mig på Instagram. Så folk vet ju mer vem jag är och liksom vilka premisser. Så att när någon kommer till mig, jag är så här, känslor och kropp hänger ihop. Det är inte så att någon bara, what? Nej, utan så här, folk köper redan det. Så jag förstår att jag... I min roll har ju en annan ingång än om man exempelvis är psykolog eller terapeut eller kurator på typ en vårdcentral eller ett allmänpsyk. Så att jag där så. Men trots det här så har ju många som en del många som jag arbetar med som är så här, men jag hade det bra som barn. Ja, men det är mina, liksom, vi hade det bra. Jag bara, okej. Okay. Pratar ni mycket om känslor? Nej. Mm. Nej, det fick jag inte. Jag fick inte ha känslor. Nej, okej. Okay. Men jag hade det jättebra. Aha, okej. Okay. Jag hade ju tak över huvudet och jag fick mat och jag fick så här, ja, jag säger inte att dina föräldrar var hemska människor. Jag säger inte att det var liksom att du blev slagen varje dag. Men att inte få känna sina känslor och att inte få vara du självklar. Att inte få vara du i liksom alla dina utföranden. Det är också otrygghet. Och det är också sånt som liksom det här som du pratar om. Det här, jag ser nästan som det ligger och puttrar. Som hela tiden ligger och skapar liksom ett nästan kroniskt stresspåslag. Vilket i sig har då påverkan på inflammationer, på immunsystemet. På och skapar en reaktivitet i vårt nervsystem. Dina föräldrar gjorde med all... Jag har alla mina patienter. Jag har inte träffat någon. Och då har ändå en del berättat om en hel saker liksom. Men jag har inte träffat någon där jag kände så här, gud, det här var verkligen onda föräldrar. Utan mer så här, ja, här var föräldrar som gjorde väldigt många dåliga val. För att de hade... inga verktyg och dålig självinsikt. Och liksom så här, de gjorde jävligt dåliga saker. Men inte ta illvilja. Så även då normalsvensons, vad hur man nu begreppar det här. Där vi hade det bra fast vi inte pratade om känslor. De gjorde sitt bästa. För de har förmodligen inte lärt sig om sina känslor. Och då är det bara så här, åh gud, nu har jag känslor angående dina känslor. Då är det lättare för mig som förälder att säga åt dig som barn att gå in på rummet. Än att sätta tag i, varför har jag affektfobi?
Mm. Verkligen. Okej, okay. Jag tänker så här. Nu, så här, forskningen. För jag tror många sitter och tänker, och jag vet att det har liksom dykt upp mycket, att så här, fast det finns ju forskning. Det finns ju jättemycket studier om HSP. Det är ju liksom beforskat.
Ja.
Vad säger du?
Ja, okej. Okay. Nu, ja, vi kommer ha en intention, halvpoängskurs, högskole, universitetsutbildning i forskning. Men vi måste gå igenom en sak innan vi kan fortsätta till forskning. Och det här är det mest... klassiska exemplet som vi får när vi liksom, vetenskapsmetodik kurs 1. Skillnad på kausalitet och korrelation. Och kausalitet är att någonting orsakar någonting annat. Korrelation är att någonting hänger ihop med någonting annat. Så om du tänker i en triangel, en vanlig liksom, triangel står på en bas. Så vi har två hörn där nere och vi har ett hörn som pekar upp. Liksom. I det ena hörnet på den här triangeln så tänker du, skriv A. Om du liksom, för ditt inre eller om du sitter med penna och papper. I den nedre triangeln, ena hörnet, skriv A. Och där skriver du ökad glassförsäljning. Och sen i det andra nedre hörnet skriver du B. Och det skriver du ökade drunkningsolyckor. Så är det så att jag, så här, jag är forskare. Och jag börjar titta på lite statistik. Och jag ser att, oj, när glassförsäljningen går upp. Så är det allt fler som drunknar. Det här är ju jätteallvarligt, det här måste vi titta på. Och jag tittar i olika län och jag tittar i olika länder, tittar i olika åldrar och ser att så här, ja, det här är stabilt. Så här är det. Det här är sant. Det här är fakta, det vet vi. Att när glassförsäljningen går upp, A ökar, så ser vi att dunkningsolyckor ökar. Om jag då skulle stanna där så skulle jag kunna dra en felaktig slutsats om att ökad glassförsäljning leder till kausalitet, leder till kases orsakar. Att drunkningsolyckor. Men eftersom vetenskap har som liksom metod att vi ska fortsätta syfte, liksom, metoden är att jag ska hela tiden försöka motbevisa min tes. Om min tes är att ökad glassförsäljning leder till ökade drunkningsolyckor. Det vetenskapen är att jag ska försöka motbevisa mig själv hela tiden. För ju fler gånger jag försöker motbevisa mig själv och min tes och misslyckas, ju starkare blir min tes då. Att, så jag fortsätter testa. Ja, men det håller ganska bra. Men sen hittar jag, vänta nu, allt det här, det sker juni till september, juni till augusti. Det finns alltså ett C, den här spetsen på triangeln som pekar upp. C, sommarmånader. Okej, det finns alltså en annan faktor, confounding factor, en annan faktor, bidragande faktor, som hänger ihop med A och B. Låt mig fortsätta testa det här. Och då ser jag att nej, det är inte ökad glassförsäljning som leder till ökade drunkningsolyckor. Utan när det är värme ute, när vi har sommarmånader, då ökar både glassförsäljning och drunkningsolyckor samtidigt. Som en ursprungliga tes att glass ledde till drunkning, den var felaktig. Nu vet jag att det är, när det är varmt, då äter vi mer glass. Och vi simmar mer, vilket gör, eller vi är mer i vattnet, vilket gör att vi drunknar mer. Om vi då tar HSP, så tror liksom, den felaktiga slutsatsen är att HSP ska längst upp i triangeln. Att det är HSP som orsakar den här känsligheten. Att det är HSP som, men HSP är A. HSP är glassförsäljningen. Känsligheten är B. Och uppe här i C-spetsen så har vi har annan typ av känslighet som vi pratade om i början, som vi föds med. Vi har trauma, vi har NPF, vi har olika anknytningsmönster. Att det är det som orsakar den här känsligheten. HSP är inte det som förklarar vad som orsakar känsligheten.
Stannar där, så att när du menar liksom att HSP, då menar du att människor skattar en skala. Att så här, jag känner igen mig i det här och det här och det här.
Precis.
Alltså, eller och känsligheten menar du är mer liksom det faktiska, vi kan se att en människa reagerar med till exempel stress eller känner in saker starkt eller så.
Jättebra, tack för att du fick tillgöra Sofia. Precis, att känsligheten är både det, men också att så här, känslighet mot ljus eller mot ljud eller liksom all den här typen eller så som vi tillskriver HSP.
Ja.
Att då är det inte HSP eller SPS i begreppet som man forskat på. Det är inte det som bevisar, eller hur? Det är inte det som är causing, utan vi har alla de andra sakerna. Och det är också en annan sak. Inom forskningsvärlden så pratar man om construct, nu ska vi se här, redundancy, att någonting är överflödigt. Att vi behöver inte ha massa olika construct eller begrepp eller förklaringar för samma saker, utan finns det ett begrepp som förklarar någonting så behöver vi inte titta på massa nya begrepp. För vad vi vill med forskning är att vi vill samla allt vi kan om ett visst ämne på samma ställe, så att jag lätt kan hitta det och fortsätta forskning. För att jag vill hela tiden liksom driva framåt, hitta ny information och liksom förståelse för det. Och det är lite vad som händer med det, och det tar jag upp i mitt inlägg om forskning. Att så här, typ 80% av det som beskrivs eller förklaras utav SPS eller HSP är redan beskrivet eller förklarat utav andra begrepp. Så att det finns liksom en överflödighet att använda det, men... Och det har ju några i kommentarsfältet varit inne på. Att det är lite, nästan lite finare att vara HSP. Alltså det är liksom lättare att se sig själv, att känna sig själv som HSP. Än kanske ha autism eller kanske trauma. Eller det var några som hade, jag tyckte det var jätterimligt. Att säga, okej, men vi som bor på landsbygden som inte har någon typ. Vi har inte någon kurator på vårdcentralen och vi har inte råd att gå privat. Då är liksom HSP det som gör att jag orkar stå ut med hur jag mår. Ja, alltså jag förstår det. Fullt rimligt. Det är ju ett totalt svek från samhället, för att det ska inte vara en klassfråga för vård. Men så att jag förstår ju också varför vi liksom, eller något, ett annat som jag brukar ta upp, SVBK, svedavärk brännkärring. Hur liksom länge som kvinnor har blivit förminskade utav vården, inte trodde på fibro, ME, CFS, alla de här sakerna som liksom autoimmuna sjukdomar som 80-90% drabbar kvinnor. Och kvinnor har blivit kallade gnällkärring eller svedvärkbrännkärring eller vet så. Så jag förstår att jag har inte blivit validerad, jag har inte blivit hörd. Och som du var inne på, Sofia, typ hela min uppväxt har fått höra att jag är för känslig, jag har inte alls vet, så här. Det är klart att när jag äntligen kommer till ett sammanhang där någon säger att så här, du är inte trasig, du är inte onormal, du är extra, det här är en stark, det här är en superkraft, du kan känna in rummet bättre. Vilket fint sätt att se på sig själv. Jag förstår att man identifierar sig med det.
Mm. Men för du sa så här, men det redan finns andra begrepp som förklarar det här. Så varför är då de andra begreppen bättre än HSP?
Precis, och här är bara jättebra fråga. Det finns forskning på HSP eller SPS. Det gör det, absolut. Och i mitt inlägg så går jag också in på att så här, vissa saker... Man ska liksom, det finns ett etablerat begrepp och det finns en etablerad mätskala som man använder och den är testad på olika grupper. Så att det finns absolut styrka i det. Men all HSP-forskning är att vi tittar på, så det finns så här longitudinella studier eller vi har hjärnskanningsstudier eller så. Och det är mer att vi observerar vad som pågår. Vi konstaterar vad som finns. Men det finns ingen forskning, eller om man tittar en del på att det finns forskning om gener och sådär. Ja, men då ser man vad som finns. Det finns ingen HSP-forskning som kan predicera, som kan förutspå att det här kommer hända, eller till följd av det här, eller det här är vad som leder till. Utan det är bara så här, det här är vad som finns, och självskattning. Mm. Och en utmaning eller svaghet eller svårighet med självskattning, det är att jag ska bedöma dels mig själv. Och där har vi ju, alltså bara där, det är ganska svag forskning när jag ska bedöma mig själv. För att vi har bristande förmåga att svara part eller opartiskt angående oss själva. Sen så tycker jag också med skalan, det kommer vi titta på, att jag ska bedöma mig själv i relation till det eller andra. Jag har ingen aning. Jag har min subjektiva uppfattning, så här tycker jag. Jag känner angående mig själv och jag känner angående dig, men jag vet inte. Så när så mycket av det vi påstår om HSP är baserat på självskattningsskalor och liksom, uppskattning av andra, så är det ganska svagt bevis. Om vi tittar på annan typ, så här, vi tittar på NPF eller anknytning eller trauma, då finns det ju mycket mer att man kan liksom dra slutsatser. Vi ser det här C leder tydligt till A eller B. Inte bara så att det här kan hända samtidigt.
Just det. Intressant. Ja, för att jag tänker... kanske har vi svarat på det, men du får se det. Men ofta så sägs det ju ändå så här att... Ja, men om de flesta psykologiska grejer och även då så här känslighet, att så här, en viss del är medfött och en del är liksom miljön vi växer upp i och en del är det vi är med om idag. Och då hamnar ju en del i att så kan ju min känslighet vara medfödd.
Ja. Punkt.
Ja. Punkt.
Alltså ja, förlåt.
Nej, men jag tänker så här, du sa någon gång till mig så här, det är intressant att om man har så här, om man har någonting genetiskt, att så här, det finns en genetisk, vi säger att vi kan hitta så här en gen som visar att så här finns det något som kan ge känslighet för ljud, säger vi.
Ja.
Kan inte du beskriva hur man då tänker när man tänker hur det interagerar med sen när vi föds? Liksom?
Så vi har olika genetiska förutsättningar. Till och med längd. Det är så intressant, för vi har ju i vår DNA-kod, i vår genetiska uppsättning, så här, typ så här lång. Men beroende på min miljö så kan ju min längd bli, jag kan bli lite längre eller lite kortare. Så att miljön påverkar alltid utfallet. Och hur det här tar sig i uttryck. Antisocial personlighetssyndrom. Det som förut kallade, alltså som man ser hos typ väldigt många brottslingar eller sådär. Där ser man att det finns, man har hittat en gen, liksom psykopatgenen eller sociopatgenen. Men ifall de här personerna växer upp i trygga, varma, kärleksfulla familjer, så får inte de det här utfallet. De får inte den här problematiken med svårigheter att anpassa sig i samhället. För att den har inte aktiverats. Och jag gör luftcitatstecken för att det är inte riktigt klart hur det här går till. Men vi kan säga aktiverats. Medan ifall de personerna växer upp i otrygga familjer. I kanske områden där det är mer brottslighet. Eller de kanske inte har tillgång till liksom lika mycket stabilitet i skolan. Då har de i mycket högre utsträckning en sårbarhet för att bli kriminella. Eller liksom hamna i fängelse och sådana saker. Så, och samma sak då med den här känsligheten. Eller... olika typer utav saker, mående. Att vi kan ha liksom en känslighet eller vi kan ha en sårbarhet för vissa drag eller egenskaper. Men ifall vi växer upp i ett tryggt hem med liksom stabilitet och kärleksfull, där vi får vara vi och där vi får, vårt nervsystem får liksom lära sig att reglera, så kommer inte det här att aktiveras. Vi kanske fortfarande inte är de som kan tolerera mest belastning utav sensoriska intryck, men vi kan tolerera mycket mer än vad vi hade, eller vi kanske inte ens påverkas än vad, jämfört med vad vi hade gjort ifall vi hade växt upp i ett otryggt sammanhang. Så att vår miljö påverkar ifall det här aktiveras och hur det tar plats, hur det liksom utvecklas i oss.
Och där skulle ju vissa då, det har jag ju sett liksom som förespråkar HSP, säga att så här, precis, så vi är överens. Att så här, föds du med en känslighet och får en trygg uppväxt så kommer du bara uppleva liksom det positiva. Föds du med en känslighet och har de här negativa så kommer det liksom leda till negativa saker. Mm. Men det är ju bara det att så här, de personer som säger att så här, jag är HSB, det är ju inte så att någon av dem har fått någon, att vi har kunnat gå in innan de föds och titta så här, du har den här genen och sen ser vi. Utan alla som säger att de är HSB, det är ju utifrån att man antar saker och att man gör en självskattning.
Precis.
Och också tycker jag mycket, mycket det problematiska i det är ju inte att så här, bara säga att så här, men jag tror att jag kanske har en viss känslighet med mig. Jag vet inte riktigt vad det kan bero på, men jag tror att jag kanske är lite mer så känslig. Det är ju bara det att saker som är rätt olika varandra klumpas ihop. Typ att vara sensoriskt känslig. En av frågorna i skattningsskalan, vi ska kika på den strax, är ju så här, jag är extra känslig för kaffe. En annan är ju så här, jag blir lätt rädd. Eller jag är känslig för ljud och ljus. Medan en annan är, jag tar in konst mer än andra. Eller jag, alltså det blir, eller så här, jag är mer empatisk. Och då blir det som att, då ska man tänka att, jag kanske har med mig en viss känslighet för ljud. Men då ska jag också vara mer empatisk. Alltså det blir så olika saker vi klumpar ihop.
Ja, och dels vill jag säga att så här, till dem de säger, känner, eller så här, okej, men det jag har nu berättat, det stärker ju att HSB finns. Igen, precis som du är inne på, Sofia, det finns ingen forskning som visar, som konstaterar eller kan bevisa att HSP är vad som orsakar det här. Utan HSP är, precis som, alltså allt är ju begrepp eller etiketter som vi hittar på för att vi ska ha ett språk och prata om det, definitivt. Men det finns annat som förklarar. Och just som förklarar det här utfallet utav då känsligheten. Och när påståendet är att det här är min personlighet som är medfödd, så är det inte samma sak som att säga att jag har kanske en ökad reaktivitet, eller kanske har en ökad sårbarhet medfödd. Det är mycket mer formbart, flexibelt, påverkansbart än att säga det här är min personlighet.
Ja.
Och det vill jag säga, två skillnader. Lite andra saker, vad jag har märkt i kommentarsfältet, inte bara kommentarsfältet, ditt kommentarsfält, men generellt när jag liksom då har så här, inför det här temat. Det första jag sa till dig när du var så här, forskning, jag bara, ja, det här påståendet med 20%, det är det första jag kommer kolla. Och påståendet att det finns 20% av befolkningen som har HSP, det är grundat i Elaine, säger jag som inte känner henne, den här forskaren Elaine Aron, hennes första artikel från 1997, då säger hon, it's suggested that 20% of the population. Alltså utifrån hennes teori som hon då presenterar på ett väldigt vetenskapligt sätt, så säger hon säger inte att det är så här, hon säger inte att det är bevisat, hon säger... Och utifrån det här så drar jag slutsatsen. Jag föreslår, min hypotes är att ungefär 20% av befolkningen har det här. Och den här siffran har ju liksom levt kvar så länge. I hennes andra artikel så säger hon någonting annat, och som då folk har sagt, det här är det. Nej, det hon säger igen, suggest. Jag tror att det var om det var någonting om, jag kommer inte ihåg vad, men det var också, det här är det. Nej, hon föreslår, hon hypotiserar. Hon presenterar sin modell och hon har massa stöd och bevis för sin modell, tycker hon. För att liksom, det är så man presenterar. Men ingenstans, säger hon. Okej. Okay. Ursäkta. Sen dess så har det gjorts mer och mer forskning. 97, det var ett tag sedan. Och då har man kunnat se att så, ja, men nu har vi på den här populationen, den här gruppen människor som vi har gjort den här självskattnings- eller hjärnskanning på, så har vi sett att mellan 20 och till och med ibland 35-37% har HSP. Men då är det ju på en population som redan anser sig själv vara känslig. Det är en på, igen så är det med självskattningsskala som överlappar med redan existerande konstrukt eller begrepp. Ingenting som är bevisat, ingenting som är sagt det här är vad som har lett till det här, utan mer. Vi ser när vi tittar att den här typen av, så här många har en ökad känslighet i den här gruppen. Så nej, den siffran, det är mycket andra påståenden också, eller typ så här, ja, men det ska finnas hos djur. Och jag bara, gud vad spännande, ge mig en länk. Gick in och läste så här, nej, det finns ingen forskning på HSB och djur. Igen, man drar slut som man tänker. Och det är, så här är också, det är väldigt vetenskapligt. Så här, jo, men utifrån de här sakerna så jag presenterar en idé som jag har. Helt i sin rätt. Men när den presenterade idén tolkas som att det här är fakta, det här är bevisat. Nej, det ingen utav, och en del har liksom lagt olika länkar, och jag uppskattar verkligen de länkarna och jag vill verkligen ha diskussioner för att så här, det är så här vi går framåt, men ingen utav de här artiklarna eller samlingarna liksom, motbevisar det jag skrev i mitt forskningsinlägg, som är att det finns hjärnstudier, det finns longitudinella studier, det finns, men allt det här är vad vi ser på den här populationen när vi tittar på. Vi kan inte se vad som har orsakat det, vi kan inte predicera någonting, vi bara ser. Och att skalan i sig, det är också jätte, vi ska snart gå in på skalan, men den ursprungliga skalan, och nu finns det också lite modifierad, den påstår ju inte att HSP är mer empatiska. Utan det är ju sen liksom när SPS har fått sin HSP, liksom den populära, vi skriver böcker om det och sen att det har fått liv på sociala medier och folk som vill liksom lära sig mer om sig själva. Då har ju de extrapolerat, tagit någonting och bara blown up. Att så här, vi är mer empatiska. Nej, det är inte vad den ursprungliga skalan påstår sig att mäta.
Nej.
Och tittar vi på den engelska skalan så är det typ 6-12 som du ska ha som cut-off. För att så här, har du 12 av de här eller 6 av de här, då kan det liksom indikera på. Den har liksom ett väldigt så här, ja, men ödmjukt språk. Medan typ den svenska är, och den har inte samma frågor heller, då är det typ så här,
nej, men,
12
nej,
sex, jag tror, eller en.
Nej,
man bara, aha,
det nej jag tror den svenska är det 12.
Mm.
Och den, att det är 12, men sen, ja precis, 12 eller fler är du förmodligen högkänslig. Men om du har svarat ja på endast en eller ett par av frågorna, men om dessa ja stämmer oerhört bra, kan det också vara befogat att du kallar dig högkänslig. Medan den
väldigt,
senaste...
väldigt godtyckligt.
Ja, medan den senaste engelska tror jag det var att du skulle säga på 5. Men jag ska säga också en sak. Det kan nästan tycka det är ännu mer lite så här problematiskt när det här får sitt liv i sociala medier och så. Det är när det börjar beskrivas så här att högkänsliga personer är ofta, anpassar sig ofta väldigt mycket efter andra eller är väldigt självkritiska, fastnar mycket övertänkande och oro. Och de grejerna skulle jag säga så här, om vi är överens om att det kan finnas en viss känslighet när vi föds, men där skulle jag bestämt säga att överdrivet anpassa sig för andra, att fastna i oro och grubbel, att vara självkritisk, att inlärt. Köra över dina egna behov, det är inlärt.
Ja,
det är sätt du lär in för att anpassa dig till otrygghet i din omgivning.
Ja.
Och där blir jag verkligen, men där kan jag verkligen känna mig så här illa berörd när jag vet att människor kan sitta och känna så här, just ja, så där är ju jag. Aha! Det är ett personlighetsdrag. Även om personen som har skrivit det här kanske inte egentligen menar det. Utan menar att så här, men igen det här kausala. Att vi kan se att har du blivit icke-validerad hela tiden i ditt liv så kan du falla in i de här mönstren. Men om man inte förklarar det tydligt så är det ju väldigt många som upplever då att okej, men jag är självkritisk. Ja, det är för att jag är HSP.
Ja.
Och så får man inte rätt hjälp.
Precis, och det är det. Det är det som är grejen. Att så här, och det har ju flera också skrivit i kommentarsfältet. Att så här, jag identifierar mig som HSP. Och sen så insåg jag att så här, jag hade autism. Eller jag hade ADHD. Och då fick jag hjälp jag behövde. Att så här, det är det som är skavet för dig och mig. Och det är därför jag vill nyansera det. Att ifall det, att det liksom ibland kan bli ett hinder från att faktiskt få den hjälp som du behöver för att hitta hjälpsamma strategier så att du kan komma ut ett lidande.
Precis. Och vi ska gå in och kika på den här skattningsskalan, men bara för att nämna det, så för många har ju också skrivit så här, men om jag nu upplever att jag är högkänslig eller att jag är liksom känslig, att jag reagerar på ett sätt eller jag faller in i de här strategierna, vad ska jag göra då för att liksom jobba om mitt nervsystem? Och där tycker jag det är så viktigt, för nu, där är det också på samma sätt att det florerar jättemycket i sociala medier runt att så här, då ska du in och göra de här övningarna för att reglera ditt nervsystem eller för att hantera stress. Gör den här kroppsövningen en gång om dagen så. Medan du och jag, vi jobbar ju på liksom väldigt många nivåer med liksom helheten. Att förstå det, att få ett liksom stabilt nervsystem handlar ju om att kunna ha liksom en bra relation till dig själv. Kunna guida dig själv, kunna lyssna in dina känslor. Också fysiskt kunna reglera i olika situationer. Men också kunna få syn på de här ohjälpsamma mönstren du har lärt in. Börja luckra upp det, hitta nya sätt. Ibland gå tillbaka och bearbeta trauman och liknande. Det är ju en oerhört komplex process, men där man ser när man jobbar med det att ofta kan det ju ta tid, men det beror på. Det är så här, ibland går det snabbare för vissa, ibland tar det längre tid. Men förändringen är ju också gradvis, så att det är inte så att du kämpar på i terapier eller kurser i 10 års tid, utan du börjar ju ofta se en utveckling åt rätt håll. Och där har ju du en kurs som du erbjuder i nervsystemsreglering, och du jobbar terapeutiskt också. Och jag har ju mitt medlemskap, ett självmedkännande liv, där vi jobbar mycket med de här och på liksom väldigt djupgående nivå. Jag tänker så vi inte glömmer att nämna det. Vill du säga något mer där?
Och det vill jag också bara tydliggöra angående nervsystemsreglering, vilket jag tycker missas ofta. Att det är skillnad på nu, alltså direktverkande kortsiktig nervsystemsreglering, och långsiktigt hållbar nervsystemsreglering. För vi kan absolut, jag tänker så här, i samtal med patienter, vet, när man får ångest, okay, vad kan vi göra nu? Vi kan jobba med progressiv avspänning, vi kan göra de här övningarna för att bryta ångestpåslaget nu, eller jag ser att du börjar dissociera, vi kan göra det här för att bryta det nu, för att reglera nu. Men den regleringen som vi gör nu kommer ju inte, precis som du är inne på, Sofia, det kommer ju inte att helt magiskt bara så här untangle, lösa upp allt som har lett dig hit, som har skapat den här dysregleringen, som vidmakthåller i dina relationer eller tankar om dig själv. Då måste vi jobba med den här långsiktiga nervsystemsregleringen. Hur känner jag angående mina känslor? Känner jag ens mina känslor? Vad tänker jag om mig själv? Har jag fått plats? Vad har jag för inlärda beteenden? Hur möter jag min stress? Och det är ju den långsiktiga. Hur har jag med kroppen? Är jag i samspel med alla mina system? Så det är ju också att så här, om vi har långvarigt ihållande ohälsa, så finns det inte bara en sak som vi kan göra nu för att säga, nu går jag en kurs på 8 veckor, nu är jag med Sofias medlemskap en månad, eller att ha en bok, sen så är det löst. Det är ett jättebra första steg. Det är ett jätteviktigt första steg. Och små steg är framsteg. Men liksom att vända skutan, det kommer kräva liksom en, jag tänker så här, hela livet, vi har, eller hela du har så många olika aspekter. Vi måste titta på det, gå in från det från alla håll för att skapa den här hållbara förändringen.
Precis. Där man sen börjar reagera och känna på ett helt annat sätt i situationen.
Skala.
Ska jag dela den, eller?
Ja, jag ska hosta, du delar.
Vänta, eller frågan om jag ska göra det. Alltså vet du, jag tror att vi läser dem lite. Ni kan, för att annars när jag delar så råkar jag alltid dela och så ser någon min mail och så blir det bara...
Okej.
Men jag tänker om ni vill själva in och kika på den sen, så kan ni gå in på hsbföreningen.se och så finns det liksom, där ligger den uppe. Högkänslighet, självtest står det. Och då är det en massa frågor där man ska svara ja eller nej. Till exempel den första är då, jag lägger märke till det subtila på gränsen till omärkligt i min omgivning. Och det är ju så här, alltså så här tycker jag ofta det är med självtest, att jag bara, vad menas ens med det?
För mig är det klockren, jag förstår precis vad du menar.
Okay.
Och jag tror att det har att göra med, eller hur, så här, har vi kanske inte den mest stabila barndomen. Och har vi ett hypervaksamt nervsystem, så alltså jag kan, du vet, fall grannen 3 hus bort är arg, så bara, jag känner det i luften. När någon tar av sig skorna, jag bara okej, nu det är dålig vibb här inne. Vi kommer börja bråka.
Precis, så, men det här är ju intressant. För att redan här nu, du och jag, vi är liksom vana att tänka runt psykologiska saker. Men det här är ju, man ser ju hur då man kan tolka en fråga. Du tolkar den direkt till att den handlar om känsloläge.
Ja, för mig jag håller med din poäng. Jag håller helt med din poäng, Sofia. Mitt sätt att rätt tolka är inte rätt. Jag håller helt med. Men för mig var det så här, dink.
Precis.
Och det är ju problematet. Det är ju problemet med självskattning.
Ja, för jag tänkte så här, det subtila på gränsen till omärkliga. Eller omärkligt. Är det så här, aha, är det något ljud eller liksom någon look? Eller så här, för det skulle det lika gärna kunna handla om. Och det blir ju ett jätteproblem. För här kommer ju folk då... men så här, om jag tolkar det som att det är sådana saker, så kanske jag säger nej. Medan jag egentligen... Jag känner visst av känslolägen. Så att jag hade sagt ja om jag hade tolkat det på det sättet. Nästa fråga är, andra människors sinnesstämningar påverkar mig. Den här tycker jag är lustig, jag skrev nog det i ett inlägg också. Att så här, jag tänker att om det inte inte alls gör det, om man inte alls påverkas av någon annans sinnesstämning, så är det snarare en ganska så här inlärd avstängdhet.
Mm. Jag tänker så här, det, grunden i, alltså medreglering är en jätteviktig funktion i vårt nervsystem. Att jag ska kunna känna in läget, så här, vad händer här? Går jag in på en begravning och drar massa skämt? Förmodligen inte. Liksom.
Nej.
Så här, det är ju en del i, och mänsk, alltså det relationella är ju avgörande för vår överlevnad. Så det här är ju en funktion vi ska ha. Sen så kanske så här, om jag tänker ur ett HSP-perspektiv, så är det typ, okej, nu tittar Sofia på mig så där och kliar på halsen, nu är hon arg på mig, uff nej, alltså det, så, men då är det igen jag, precis, som ska tolka frågan.
Precis, så då skulle man behöva ha liksom mer en beskrivning så, mm, för att om jag då säger att andra människors sinnesstämningar påverkar mig, om jag säger nej där, då ska ju det utifrån den här då handla om att så här, då är du inte HSP, men eller liksom så här, nej men då så här, det här är ju bara, ja men precis som du säger, det är ju normalt, det är ju bara att jag är människa, det jag säger här egentligen. Och det är väl där, bara så att jag inte glömmer säga det, att så här, jag skulle ju önska, alltså så här, väldigt mycket av de saker som människor säger, att så här, nej men jag förstår mig själv så mycket mer och det känns så bra när jag liksom kan säga att jag reagerar så här. För mig som jobbar så extremt mycket med självmedkänsla, tänker jag att det bara handlar om egentligen att så här, förstå sig själv som människa här och nu, utifrån mina erfarenheter, vad som händer runt omkring, vad jag har med mig, att jag påverkas, att jag har behov, och att hitta sätt att absolut anpassa i stunden om jag blir helt överväldigad. Självklart ska jag inte tänka så här, nej men HSP fanns inte, så då får jag bara vara kvar här, utan så här, nej men då behöver jag ta hand om mig själv nu, jag kanske behöver gå undan en stund, men sen kan jag också försöka se vad kan det här bero på, är det någonting liksom som jag behöver justera mer i mitt liv liksom.
Mm, mm.
Jag är känslig för smärta.
Ja, det ska vi väl vara.
Ja, precis. Det är ju också en stor liksom, så här variation. Och vad tolkar man där också?
Mm.
Vad är det att vara känslig för smärta? Är det att man tycker vad som helst gör ont? Eller är det att ja, men när jag födde barn så fick jag ta smärtlindring? Eller liksom, mm, det är också en väldigt tolkning.
Ja, och jag vill också här, för det var en kommentar att, för jag har ju, mitt forskningsinlägg och det vi tittar på nu tror jag, utgår ju från liksom, så här, som jag sa, det här är inte samma frågor som i den engelska, och det är den engelska som har använts i forskning. Men den engelska gamla, det finns tre, det finns, nu ska vi se, HSPS, HPSC, det finns tre i alla fall. En för vuxna, en för ungdomar och en för barn. Men nu har det gjorts en uppdaterad variant av den för vuxna. Och det är den som började användas från typ 2024. Så då var det ett kommentar att så, men det är ju onödigt att kritisera den gamla skalan som inte längre används. Fast typ all forskning som finns på HSP är på den gamla skalan. Så, och det är utifrån den, om SPS, som det här HSP har liksom grundats. Så det är därför är det definitivt relevant att titta på så här, vad utgår det ifrån, eller vad utgår ifrån.
Men används inte de här i den engelska, de här frågorna?
Det är skillnad på, om du tittar på frågorna i den svenska och på den engelska, så är det inte exakt samma frågor.
Mm-hmm. Men de är ganska lika väl?
Ganska lika, ja precis. Men också viktigt att, igen, det skalan säger, liksom, det den påstår sig, det är mer så här, att det finns indikationer på att du kanske har en extra känslighet. Den påstår sig inte säga att du är högkänslig.
Nej.
Utan det är, igen, om vi ska särskilja liksom SPS-forskningen, HSP, populär vetenskap, och sen så har vi liksom människor, eller vad man säger, världen. Så att säga att så här, definitivt avgör att du är HSP, det är inte vad forskningen säger. Forskningen säger att det här kan visa att du har en ökad medfört känslighet, vilket vi har ifrågasatt, eftersom det inte finns bevisat. Men det HSP sen säger det är att om du svarar på så här många, då är du högkänslig. Fast det är inte det forskningen säger. Så att det, redan där finns det ett glapp mellan vad forskningen påstår och vad som förmedlas att forskningen påstår.
Mm. Nu står det i för sig, tror jag, jag ska säga längst ner här, att du är förmodligen en högkänslig person, men ingen psykologisk test kan ge en sådan tillförlitlig resultat att du behöver basera ditt liv på det.
Jättebra, så är det ju.
Ja, precis. Men sen står det till exempel sådana här saker också då, som så här, under hektiska dagar behöver jag dra mig undan till en tyst, mörk plats där jag kan få vara mig själv utan stimuli. Vilket ju är så här, jättevanligt om du är, har väldigt mycket stress i kroppen. Mm. Att man upplever sig överväldigad. Eller om du har just det här inlärda mönstret att hela tiden scanna av, vara vaksam, känna av hur reagerar den här personen. Självklart blir du totalt utmattad.
Kostar massor med energi att göra det.
Ja. Den här, jag är särskilt känslig för effekten av koffein. Den tycker jag också är intressant, för att där vet man ju att till exempel, det skiljer sig också beroende på hur stressad du är i grunden. Väldigt många kvinnor upplever ju också att man kan vara väldigt känslig för koffein dagarna innan mens. Men i början av sin menscykel är man inte alls så känslig för det. Mm. Så att det är ju också de grejerna som så här att allting är ju där och påverkar hela tiden. Så bara en sån sak som att säga så här, jag är känslig för koffein. Det är ju också ett väldigt fast sätt att tolka tillvaron på. Så här, man kan säga så här, just nu, just idag. Eller jag verkar vara det i mitt liv just nu. Så. Mm. Vi ska inte gå igenom alla liksom, delarna. Bara den här också som är lite mer positivt riktad. Så här, konst och musik berör mig djupt. Oh. Och det blir ju, ja.
Jag tänker också att det gör det väl. Alltså, jag tycker inte att det är en indikation på att man är mer eller mindre känslig.
Nej. Utan egentligen kan man säga att de flesta, så här, lyssnar man på musik som man tycker om man inte är lite avstängd, så borde man typ bli berörd av det.
Eller? Ja, sen så berör mig djupt. Alltså det är det som är så. Det här är ju den samlade kritiken mot självskattningsskara. För hade de varit mer tydliga i frågan, så hade de liksom, då påverkar man ju tolkningen och svaret. Alltså det här är vad jag vill att du svarar på. Så jag förstår ju varför frågorna ska vara öppna för att så. Men det blir ju också då tolkas vi. Så vi vet ju inte vad folk tolkar. Det är en jättesvårighet. Och jag vill bara understryka igen. Alltså det handlar inte om ifall du upplever saker djupt. Ifall du tycker att liksom, koffein påverkar dig. Ifall du måste gå undan. Ja, alltså det, så här, det jag och Sofia säger är inte att du hittar på det. Att det inte är så. Det är så. Men HSP är inte förklaringen varför. Och det är inte, och med det som menar jag så här, det är inte låst i din personlighet, utan det kommer från kombinationen medfödd känslighet och inlärt beteende, vad du har växt upp i för miljö, vad du har för dagsform, hur ser din livssituation ut just nu?
Ja. Vi ska hinna med lite av frågorna också. Mm. Jag tittar i chatten. Jag reagerar mycket på att i det här samtalet att Instagram-versionen av HSP är så mycket bredare än den version ni beskrivit. Så himla lätt att känna sig träffad och därmed fastna i den här personlighetsbeskrivningen.
Du har hänvisat till HSP-hemsidan hela tiden, eller?
Ja, men jag tror att om jag tolkar så tänker jag att det personen menar är att att när det beskrivs så här, på olika konton, så är det som att det beskrivs på så många olika sätt så att typ alla kan känna så här, jo, jag är HSP liksom. Okay. Så det är väl det som är det luriga också, att fyra olika personer som pratar om HSP skulle säkert säga att det är olika saker liksom. Och det är då det blir också lite tokigt när man tänker så här, forskningen säger det här, för att så här, vi pratar om helt olika grejer liksom. En till fråga, men det viktigaste HSP-draget, djup bearbetning, hur tänker ni kring det?
Ja, djup bearbetning av vad? Jag vill jättegärna förstå att djup bearbetning av, och vad betyder djup bearbetning? Vet du?
Skriv i chatten så tar vi en fråga emellan. Forskningen visar, forskningen resulterar i, det är vad jag hör. Vad säger era erfarenheter av de människor ni träffat?
Min erfarenhet, alltså, varför vi pratar om forskning, det är ju för att, ja, men djupprocessande, du får jättegärna utveckla, av vad? Djupprocessande av känslor, av sensorisk information, djupprocessande på tankar, vad betyder djupprocessande? tillbaka till forskning. Varför vi lyfter forskning, det är för att många, när man försöker nyansera HSP, så är svaret så här: det finns forskning som visar att HSP finns. Nej, det gör det inte. Vilket är varför vi har pratat om forskning. Och när jag, de människorna jag träffar stämmer överens med den nyansering eller kritik jag har mot forskningen, att jag ser att det är så många saker som har bidragit till känsligheten, till reaktiviteten, till det dåliga måendet eller ohälsan. Och att det finns mer hjälpsamma, dels att så här, det är mer tydligt, alltså jag tycker att det är ganska tydligt vad som orsakat det, men det finns mer hjälpsamma strategier för att må bättre än att så här, det här är min personlighet. Okej, vad ska vi göra med det? Men hur kan vi hjälpa dig att hitta minskat lidande?
Jag tänker också så med alla människor jag träffar, att jag tittar på liksom så här, men vad verkar det finnas för eller vad kan vi se bakåt? Vad har du inlärt? Hur liksom agerar du i situationer som skapar stress för dig? Hur ser din livssituation ut idag? Och även när det är, om vi kan se till exempel så här, men här verkar det finnas, vi ser att du personen gör en utredning för ADHD eller autism, och man kan se att okej, det kanske finns vissa drag där som skapar det här, men där tror jag också man missar ibland lite, att man tänker så här, min känslighet beror på att jag är autistisk, men jag menar, en person som har en autismdiagnos är ju inte så här, du kan inte förklara allt i dens liv och reaktioner med det, utan ofta såklart, den har ju också en massa inlärning som liksom skapar mönster. Mm. Så att när jag ser en person som har, ja men vi säger liksom en extrem stresskänslighet eller så i en situation, då eller liksom vad som helst, om jag träffar en person som är deprimerad eller som hamnar lätt i hopplöshet, vi tittar liksom, vi bryter ner och tittar på tydliga mönster. Jag använder aldrig liksom så här, du är här och då använder vi den här manualen, utan vi ser på vad det är som är med och skapar och vad vi istället kan hjälpa till att skapa mer för hjälpsamma mönster i det här.
Fick förtydliga nu att djupprocesserande, alltså mentaliserande, det finns ingen forskning som säger att personer med HSP och SPS, alltså forskningen kring SPS, påstår sig inte heller bevisa att personer med SPS har en högre eller djupare processeringsförmåga eller högre mentalisering. Så det finns ingenting som stödjer det. Jag tänker också att en viktig aspekt, om vi går tillbaka till frågan att så här, känner av stämningen i rummet, att djup mentalisering i den här typen av kontext misstas ofta för hypervaksamhet. Att bara för att jag är mer hypervaksam och drar in eller tar in folks ögonbryn, och jag pratar om mig själv nu, att så här, gud, jag kan alltså verkligen säga, jag ser någon, du vet, så här, mustaschen rycker, då vet jag, okej, det här har hänt, och kan dra massa slutsatser. Den typen av mentalisering har ju att göra med att så här, det var väldigt, väldigt otryggt när jag var liten. Jag var tvungen att lära mig alla typer av mönster för att kunna förekomma. Det här innebär inte att det är sant för alla, men för majoriteten av dem som vi ser i forskning, som jag personligen har arbetat med, så är det inlärt beteende som gör att vi är hypervaksamma på andra människors beteende, på känslor, stämningar och liknande. Inte ett medfött personlighetsdrag, utan det är inlärt. Jag har varit tvungen, precis som Sofia sa, jag har varit tvungen att lära mig den här mentaliseringen, att skanna och att se mönster för att försöka garantera mig själv trygghet i ett otryggt sammanhang.
Ja.
Eller vad tänker du?
Nej, jag håller helt med. Vi fick en fråga här som inskickad också, som jag tror att är bra att ta upp, för jag tror många kan relatera till det här. Jag har läst dina inlägg om HSP och upplevt dem som väldigt intressanta och perspektivgivande. Jag har länge identifierat både mig själv och vår dotter som högkänslig. För oss har den etiketten snarare varit hjälpsam än begränsande, eftersom den gett mig ett språk för våra behov och därmed förbättrat vår livskvalitet. Samtidigt förstår jag din poäng om att etiketter också kan skapa en självuppfyllande profetia, där man börjar bekräfta ett visst beteendemönster bara för att man definierat sig på ett visst sätt. Det perspektivet uppskattar jag verkligen. I vårt fall märker jag tydligt hur mycket intryck påverkar min dotter. För mycket stimulans leder ofta till total kollaps. Därför har vi skapat rutiner som exempelvis en tyst kvart efter skolan för att hjälpa henne att reglera sig. Jag känner igen samma mönster hos mig själv. Trots många års arbete med nervsystemsreglering, traumabearbetning och självinsikt så har jag fortfarande svårt att umgås med människor under längre perioder, om det inte är väldigt nära vänner. Jag absorberar lätt andras energier och noterar subtila skiftningar i sociala situationer. Även med ett tryggt och stabilt system försvinner inte det här draget. Jag tolkar det som att jag är HSB och att den förståelsen hjälper mig att sätta gränser, till exempel att inte tacka ja till konferenser, större sociala sammanhang eller middagar med mer ytligt socialt umgänge. Jag är nyfiken på hur du ser på det jag beskriver. Hur kan man förstå skillnaden mellan personliga drag, högkänslighet och tidigare erfarenheter? Och hur kan jag navigera detta utan att fastna i en etikett men samtidigt ta hänsyn till mina faktiska behov? Tänker du?
Jag kör. Vad tänker du?
Någon frågar också så här, jag tog fel på tid. Det kommer gå att se i efterhand. Jag tänker så här att man ibland också tänker att så här, men jag har testat allt det här, jag har gått i en massa terapier, jag har gått i kurser och så. Och så kanske man har en bild av att så här, och då hade det varit något förändligt så borde det ha varit bra nu, tänker jag. Men om vi liksom ska ta verkligheten som den är, alla terapeuter, alla kurser, alla psykologer, psykoterapeuter kommer inte träffa rätt, hitta dina mönster, kunna se det här och hjälpa dig ur det. Många vet jag som liksom har gått i jättemycket terapier och gått kurser och sen plötsligt när de kommer till någon som jobbar, vi säger känslofokuserat eller traumafokuserat, så äntligen bryts det där. Sen tror jag också så här att har du haft med dig väldigt mycket erfarenheter, övat in ett mönster under hela ditt liv, så kanske kommer det alltid finnas kvar en viss känslighet som är mer än andras. Och det behöver du självklart kunna anpassa till. Men för mig så tänker jag, och för väldigt många, att det skulle räcka med att tänka anpassning just nu till hur det är just nu. Jag behöver inte säga att det handlar om HSB. Det räcker att säga att så här, jag blir ofta överväldigad i sociala sammanhang. Jag behöver hitta sätt att reglera mig själv. Eller min dotter blir väldigt överväldigad efter hon kommer hem från skolan. Okej, vi behöver hjälpa henne så att hon kan komma ner i lugn. Sen kan vi börja titta på, är det någonting speciellt som händer i skolmiljön? Är det någonting i vår familj? Kanske vi behöver titta lite på hur vi är med känslor eller så. Så att mer inte låsa sig in i, utan vara väldigt öppen för att så här, troligtvis så handlar det alltid om en kombination av lite vad vi har fått med oss, lite temperament, uppväxt, inlärda mönster, situationen idag.
Jag tänker också att så här, det jag hör när du läste det är att vi har liksom inte konfronterat, men vi har accepterat. Vi har sagt, okej, det här är vårt läge. Vilka strategier funkar för oss? Vi behöver ta lite pauser. När du säger så här, tackar inte jag till middagsbjudningar med ytligt sällskap. Jag bara, gud vad skönt att slippa det. Ja. Bara så här, jag hör mina behov, jag hör vad jag vill göra och jag hörsammar det. Skitbra!
Ja, ja.
Jättebra. Och då är det ju det som sen så ifall, och det är också det, ifall så här HSP är tratten eller liksom är follan som fångar in dig, som får dig att så här, okej, det är inte fel på mig för att jag känner känslor. Ja, det är inte okej. Det är inte fel att jag tackar nej. Superbra. Alltså allt som leder dig till att så här, jag accepterar mig själv, precis som du säger, jag kan möta mig själv med självmedkänsla. Superbra. Och sen så kan vi liksom släppa kryckan som hjälpt oss dit och bara så här är det. Jag är så här. Yeah. Jag har haft psykoterapeut som bara, Veronica, autism, är det någonting du har? Jag bara, alltså, spelar någon roll? Okej, för jag har det eller inte har det. Jag vet vilka strategier som hjälper mig.
Ja. Jag tänker att vi ska börja avrunda. Jag ser att det finns frågor som vi inte kommer hinna gå igenom. Vad kan de skicka dem om de skulle vilja ställa någon mer fråga?
Jag ska gå på julledighet snart, så skicka ingenting till mig för jag kommer inte svara. men jag kommer lägga upp avsnittet på YouTube.
Jag bara älskar ditt svar som så här verkligen så här, lyssnar in sina behov, gränssättning, bara jag fattar att det är frågor, jag förstår att det är frustrerande.
Men verkligen, det, och jag, svar, jag, men, i vanliga fall, jag älskar frågor, men så här, jag kommer jag ha en adminvecka, inte svara på någonting, så kommer jag en månad ledighet, inte svara på någonting. Ni kan alltså fråga, skicka på Facebook eller på Instagram eller på YouTube, och så svarar vi när vi inte har julledighet. Då fortsätter
jag tror också liksom. Jag tror också att ni kommer hitta, läs igenom inläggen på min Instagram gärna igen. För att jag tror att ni kommer hitta väldigt mycket svar där också.
Och jag kommer också att sammanställa någon gång, vi vet inte när, kanske nästa vecka, sammanställa en liten längre artikel på min sida. Där jag samlar information från Sofias inlägg, men också länkar. För det var någon som frågade angående de forskningsstudier som jag tittade på i mitt så. Så att vi liksom har källor för dig som vill läsa vidare eller så. Så att där kommer också finnas liksom lite mer samlad information.
Super. Okej, jättetack. Veronica och ni andra som var med idag, och ni som också har engagerat er på Instagram och ni som kollar i efterhand, hoppas att det har, att ni har fått med er lite nya perspektiv och liksom sätt att se på det här. Tack så mycket.
Tack så mycket.